13 avdelningen kallar till fortsatt huvudgranskning i målet åklagaren mot Christer Pettersson. Parterna kallas sal A.
Ska rätten börja sina förhandlingar? Rätten har informerats om att försvaret och åklagarna haft vissa överläggningar för förhandlingens början. Är det något att säga med anledning av detta?
Ja, ordförande. Jag och Anton Ekman fick vissa uppgifter igår kväll som resulterar i att vi har begärt genom polis och åklagare att vissa kompletterande utredningsåtgärder bör göras snarast möjligt. Och vi har diskuterat detta och det är väl lämpligt att dessa görs innan, före åklagarens plädering. Och vi har pratat om hur lång tid det kan ta och vi föreslår att pläderingarna skjuts fram till klockan 13.
Ja. Vad säger åklagarens sida?
Ja, det är viktigt återgivet så. Den utredning som försvaret begär vill vi inte på något sätt motsätta oss. Vi ska försöka klara av det nu under före lunch. Vi kan fullfölja som tänkt.
Ja, då bestämmer tingsrätten att förhandlingen nu på morgonen inställs och att förhandlingen återupptas klockan 13.00. För ovanligheten skull direkt klockan 1 alltså.
Thank you.
från avdelningen Rotodell fortsätter med utgärning i målet åklagare mot Christer Pettersson i sal A. Parterna kallas till sessionssalen.
Tar rätten förhandlingarna. Alldeles nyss har till rätten ingivits förundersökningsprotokoll beträffande förhör denna dag med fyra personer, bland annat Gunilla Åsell. Det är försvaret som har begärt ytterligare förhör här. Har en advokat Ligeros något att säga i anledning av det här?
Ja, idag så har det gjorts ytterligare utredningar beträffande Gunilla Åsells inspelningar och tidpunkterna för dem respektive utsändningar i radio. Och det framgår av den här utredningen att hon deltog i Country SM 1986 och inspelningarna gjordes hos en person som heter Tommy Andersson på Frösön, och inspelningarna ägde rum i slutet av januari 1986, möjligen också alldeles i början av februari 1986. Och det här bandet var slutmixat i mitten av februari 1986, och sen gavs då det här bandet in till Riksradion i Sundsvall i god tid före den 1 mars 1986. Så att vi gör alltså gällande att det har funnits tillgängligt det här bandet på Riksradion före den 1 mars 1986. Sen beträffande när det här bandet spelades i radio så anges det att det skulle vara den 18 i 3.86 och 24 i 3.86 och 25 mars 1986. Och de här uppgifterna är väl så att säga obestridiga, åklagaren.
Ja, om bandet har givits in i god tid så är det första mars. Det vet vi väl ingenting om genom den här utredningen i alla fall.
Jag kan säga att jag talade med Tom Andersson i morse. Han hade då den uppfattningen att det gavs in i god tid före första mars.
Vem är Tommy Andersson?
Det är en person som har gjort själva inspelningen här. Det framgår på sidan två i den här sista pappen. En musiker som har en inspelningsateljé uppe i Jämtland. Så det är han som har gjort själva inspelningen från Gunilla Åsell.
Ja, åklagaren har inget annat att säga om detta än att någon uppgift har åklagarens mening inte framkommit, utan att de har inspelningarna har ingivit i god tid. Är det rätt uppfattat? Är det någon som påkallar något vittnesförhör i anledning av detta? Eller?
Nej, det här återkommer jag till pläderingsvis. Eller?
Ja, inte åklagar någon heller.
Nej.
Är någon av parterna som har något att säga innan vi ger tid för åklagarens slutanförande? Inte försvaret, inte åklagarna. Varsågod då, Anders Helin.
Ja, tack. Här från jag. Jag vill kanske när jag kommer in på själva slutanförandet framföra vårt tack för tingsrättens arrangemang som har gjorts för parternas vidkommande. Det är ju speciellt mål här och har krävt vissa speciella arrangemang, och jag tror jag kan tala även för försvararnas räkning när jag säger att det har mycket uppskattat utav oss. Och vi har också uppskattat den generositet som tingsrätten har visat när det gäller själva schemat för huvudförhandlingen. Ingen har behövt känna sig jäktad eller stressad på något sätt. Vi har nu nått den punkt där det är dags att ge de slutliga synpunkterna på all den bevisning som har förebragts. Och det ska vara synpunkter som förhoppningsvis kan vara till någon hjälp för domstolen när den nu går att döma i målet. Mordet på Olof Palme, det är väl det mest uppmärksammade brottet i Sverige i modern tid. Det har väckt starka känslor och har uppmärksammats av alla människor. Det otal teorier och hypoteser om hur mordet har gått till, och framförallt motivet för då vilka som har utfört det, har ju framförts under årens lopp. Inte minst har vi senaste halvåret matats med diverse uppfattningar och åsikter om hur vi själva ska agera, vad man bör anse, vad som kan anses styrkt etc. etc. Det är väl kanske förmätet av mig att erinra om vad som tänkt taget är banala självklarheter, men det är ju domstolen som ska pröva målet. Alla de experter, verkliga och självutnämnda, som har framträtt och haft synpunkter på målet, de får naturligtvis inte påverka rätt. Alla människor så påverkas vi ju medvetet eller omedvetet, och det är svårt att inte bli påverkad av allt det man läser och man hör. Men jag hoppas tingsrätten har överseende med mig när jag erinnar om att det är faktiskt domstolen som avgör om det är ställt utom varje rimligt tvivel att det är den tilltalade som har begått brottet och inte experterna. Och det är domstolen som ska pröva målet med utgångspunkt ifrån den bevisning som har förebragts här i målet. Och det som ni, mina damer och herrar, ska hålla er till, det är vad ni har sett och hört här i rättssalen. Vad är det då som har framkommit? Ja, i sak så vet vi att den här ödesdigra kvällen så lämnade Olof Palme och Lisbeth Palme sin bostad i Gamla stan klockan 20.30. De hade sent på kvällen bestämt sig för att gå på bio. När de lämnar bostaden så är det bara de två och inga andra som vet att det är till biografen Grand de ska beges. De har diskuterat biobesöket med sonen Mårten och hans flickvän, men inte bestämt om de ska till Grand eller inte. Så för Mårten och flickvännen så är föräldrarnas mål den här kvällen, det vill säga biografen Grand, en eventualitet. Men det är ingenting som de känner till och vet. Och det finns bara utöver den här kretsen av fyra personer en människa till som vet att Olof Palme och Lisbeth Palme ska gå på bio den här kvällen, och det är Sven Aspling borta i Karlstad, som kort före 20.30 har haft ett telefonsamtal med Olof Palme som avslutas med orden att ja, nu har vi inte tid längre, vi ska gå på bio. Jag tror det är viktigt att hålla det i minnet. Vi vet genom två vittnesmål och genom Lisbeth Palmes uppgifter att under färden från bostaden och till biografen, de tar ju tunnelbanan 20.40 på Gamla stan och kommer till Grand cirka 10 minuter senare, att under den färden så finns det inga som helst tecken på att de har varit efterföljda eller att det har pågått någon övervakning. Det gjordes tidigt under spaningsarbetet en omfattande utredning om det hade förekommit övervakning i Gamla stan kring kanslihuset och sådana här saker tidpunkten före mordet, men det har inte gett något resultat. Vi vet att själva biobesöket på Grand, det förflyter utan något anmärkningsvärt har inträffat. Palme, Stefan, några bekanta och prata med dem korthet, men det blir också allt. När biobesöket är över så samlas de fyra, Lisbeth, Olof, sonen Mårten och flickvännen, utanför biografen strax till höger om entrén och har ett samtal. Och det faktum att Olof och Lisbeth Palme kommer att promenera Sveavägen söderut, det är någonting som bestäms praktiskt taget i det ögonblick de börjar gå. Det är inte känt för några andra än makarna Palme själva och sonen Mårten och flickan. Ja, promenaden kommer sen att gå till så att man går på Sveavägens högra sida i sydlig riktning. Man korsar Sveavägen vid Adolf Fredrik kyrkogata. Lisbeth Palme stannar till en stund utanför en affär i hörnan av Adolf Fredrik kyrkogata, men på motsatta sidan. Och sen promenerar man ut efter kvarteret bort till Tunnelgatan. Och där kommer sedan skott. Vi vet ifrån utredningen från själva brottsplatsen att gärningsmannen väntar på makarna Palme. Hur länge han har stått i hörnet bakom Dekorima, ja, det vet vi inte. Men vi vet genom Morelius vittnesmål att han får syn på honom kort stund innan skotten faller. Jag vill i det här sammanhanget påminna om vad jag sa tidigare. Det är bara makarna Palme själva som vet att de kommer att gå Sveavägen söderut. Ingen annan har någon vetskap om detta. Och att de kommer att passera just det här hörnet, det vill säga på Sveavägens östra sida, ja, det blir ju bestämt i det ögonblicket de korsar Sveavägen. Av detta, menar jag, kan man dra den säkra slutsatsen att gärningsmannen kan inte ha stått där särskilt länge. Han måste ha kommit dit kort före dem. Vi vet att det har avlossats två skott. Ett har med dödlig effekt träffat Olof Palme och det andra har lindrigt skadat Lisbeth Palme. Vi vet genom den tekniska utredningen att de här skotten har avlossats på nära håll. Det skott som träffade Olof Palme, 10-30 centimeter från kroppen bara. Det som träffade Lisbeth Palme något längre från. Det framgår av den tekniska undersökningen som har gjorts nere i Västtyskland. Och det framgår också av vittnesmål. Vi vet att mycket kort stund efter det att Olof Palme har fallit till marken så har Lisbeth Palme tittat upp mot gärningsmannen som befinner sig på kort avstånd därifrån. Det har hon själv uppgivit. Det är flera vittnen som har uppgivit det. Det är Morelius, Delsborn, Liljedahl, Ljungqvist. Jag erinnar om detta för att peka på att Lisbeth Palme har alltså haft möjlighet att se gärningsmannen i ansiktet och hon har gjort det under kort stund. Vi vet att gärningsmannen är ensam. Det finns uppgifter från snart sagt samtliga vittnen ifrån brottsplatsen att det är en ensam man som har begått det här brottet. Vi vet också att gärningsmannen kort efter skotten försvinner Tunnelgatan inåt och han kan alltså observeras trapporna upp till Malmskillnadsgatan, men sen försvinner. Vad vet vi då om gärningsmannen? Ja, vad först beträffar hans klädsel så har vi uppgifter ifrån så gott som samtliga vittnen som gemensamt innebär att han har en mörk klädsel. Det talas om mörk jacka i flera vittnesmål. Det talas om mörka byxor. När det gäller huvudbonad så har några sagt ja, andra sagt nej, men de flesta kan överhuvudtaget inte uttala sig på den punkten. Har man kommit in på mera precisa uppgifter om färger och liknande ting, ja, då varierar uppgifterna. Men jag tror det är då viktigt att hålla i minnet att belysningen här på platsen, framförallt den här belysningen från affären Decorima, den gör att färger kan uppfattas på olika sätt. När det gäller gärningsmannens längd, ålder, kroppsbyggnad, så vet vi genom vittnesmålen att han är cirka 180 cm lång. Han är cirka 40 år gammal. Han är kraftig utan att vara tjock. När det gäller gärningsmannens sätt att röra sig, så har flera vittnen uttalat sig om detta. Någon säger att han rör sig klumpigt. Jag tror det är vittnet Delsbo. Vittnet Ljungqvist talar om att han är en slow starter. Han springer med tunga steg. Det är Jeppsson. Han lunkar. Aurelius och Liljedal uppger det. Han har en rullande gång, säger ett vittne. Det är Hans Johansson. Gärningsmannens sätt att röra sig är någonting som vittnen har fäst sig med. Beträffande vapen, så vet vi genom den tekniska utredningen och delvis vittnet Aurelius att det är fråga om en revolver. De kulor som har hittats på platsen har ju genom utredningen kunnat kopplas direkt till mordet. Och kulor av den typen förekommer vanligtvis vid revolver, och just de här kulorna kan man säga de har skjutits ur en revolver. Vi vet att gärningsmannen har stoppat ner vapnet i fickan efter det att skotten har gått. Det är vittnet Aurelius som uppger det. Vi har också en uppgift från ett annat vittne. Det är den här flickan Holmgren som har sett gärningsmannen stoppa någonting innanför kläderna på vänster sida av kroppen. Vi vet alltså en hel del om den här gärningsmannen. Vad är det nu som gör att vi från den här sidan påstår att det är Christer Pettersson som är den här gärningsmannen? Ja, det är i första hand de utpekanden som har skett från målsäganden och vittnen i målet. Utpekanden både vid konfrontationer och utpekanden här vid husbehandling. Låt mig till en början rent allmänt om konfrontationer säga att det här är rätt besvärliga saker. Det tar tid att förbereda konfrontationer. Man måste ha tillgång till folk och de ska vara på plats i ett visst bestämt ögonblick, om det är nu så att man planerar en konfrontation i förväg. Ibland kritiseras man för att det är bara poliser som är figuranter i de här konfrontationerna. Det borde vara personer av annan kategori också, men det är inte så lätt att skrapa fram det i det ögonblick de behövs. Man vet ju liksom inte vad tillgången är i förväg i varje fall. Utan det blir poliser, för de finns ju vanligtvis på plats på kriminalen under dagtid. En strävan när man nu samlar en grupp personer för en konfrontation, det är naturligtvis att de ska likna varandra så mycket som möjligt. Helst ha samma längd, samma ålder, kroppsbyggnad. Konfrontationerna går till så att den här gruppen, inklusive den som då är misstänkt, samlas i ett rum. Vittnena får stå i ett annat rum, titta igenom en liten ruta. De ser själva in på figuranterna, men figuranterna kan inte se dem. Alla som har varit med vid konfrontationer vet det att normala vittnen, om jag får använda det uttrycket, upplever det här så mycket dramatiskt. De är nervösa. På senare tid så brukar man dokumentera de här konfrontationerna inte bara med en bandspelare som tar upp ljudet och det som sägs, utan också med hjälp av video. Det har den fördelen att man i efterhand kan kontrollera hur det här har gått till. Man kan använda videon på nytt i lägen där man snabbt måste ordna en konfrontation och omöjligtvis kan samla ihop en grupp. Praktiska svårigheter. Det är säkrare många gånger att göra en videokonfrontation. Jag kan erinra om att gärningsman eller misstänkt kan mycket enkelt kan förstöra och sabotera en konfrontation bara genom att vifta med handen eller göra någon grimas, och på det viset så är det kört. Den här gruppen som har kommit till användning i det här målet, det är, vill jag påstå, en bra grupp. Det är 12 personer. Normalt så använder man sig av 7-8, men det blir naturligtvis säkrare ju fler man har. Det hade framkommit uppgifter om att gärningsmannen inte haft en mustasch. Gruppen innehåller personer som har mustascher och några som utan. Flera vittnen som har sett den här gruppen och deltagit i konfrontationer har omvittnat svårigheterna. De är så lika, säger man. Det finns anledning att tro att försvaret kommer att göra ett stort nummer av det faktum att en av dem har ljusa skogsulor. Jag kan väl peka på att det var någonting som ingen uppmärksammade när man samlade den här gruppen och satte igång konfrontationen, inte heller försvaret, som ju godkände gruppen. Apropå avvikelser så kan jag säga att en av figuranterna, jag tror det är nummer 1, har en klar röd lysande tröja i motsats till de andra, men han har inte blivit utpekad för det. Det är ju så att om någon ska titta på en grupp personer för att avgöra om det är någon han känner igen, alltså inte tittar han på skolan. Och det ska om den här aktuella konfrontationen också sägas det att det är bara vittnen som har haft tillfälle att se den misstänkte personens ansikte som också har pekat ut honom. Inga andra har gjort. Jag kan som kuriosum nämna att vi hade under utredningen en person, ett vittne, som gjort iakttagelse på Sveavägen i närheten av Grand av en person i närheten av makarna Palme. Detta vittne sa sig senare ha följt efter den här gruppen Palmes och sett den här personen han såg skjuta Olof Palme. Han har inte kunnat peka ut Pettersson konfrontation. Och det var väl att förvänta med den ambitionen som vittnet hade att han skulle kunna göra det, men det har han absolut inte. Han har inte fäst sig vid några ljusa skogsulor eller någonting annat. För att nu återgå till de personer som pekat ut Pettersson, så har vi till en början Lisbeth Palm. Hon har pekat ut honom vid konfrontationer och här vid huvudförhandling. När det gäller konfrontationen den 14 december 88 så är ju läget det att Lisbeth Palme säger sig omedelbart ha känt igen nummer 8 som gärningsman. Hon har blivit chockad av detta. Och i det läget så har de närvarande byråcheferna Ribedal och Almblad bedömt det som föga meningsfullt att försöka anställa ett förhör i Nordläge. Det hade väl i den här situationen varit omöjligt. Lisbeth Palme har själv förklarat på ett logiskt och begripligt och fullt mänskligt sätt, tycker jag, varför konfrontationen kom att gå till på det här sättet. Hon hade i det här läget 1988 skäl att vara besviken på den tidigare utredningen. hon hade egentligen bara förtroende för de personer som var närvarande den gången. Det kommer från försvarets sida att påpekas att hon har fällt yttrandet man ser vem som är alkoholist. Men jag vill hänvisa till vad hon har sagt här vid huvudförhandlingen. Det framgår på sidan 37 i utskriften av hennes uppgifter att hon redan dessförinnan har känt igen Christer Pettersson. Det ska också sägas om förutsättningarna och för hennes konfrontation att hon har tidigare i tre olika tillfällen tittat på fotografier, alltså under spaningsskedet av utredningen. Hon har sett sammanlagt 647 fotografier. Hon har närvarit vid två så kallade live-konfrontationer här på kriminalen. Det var 1986, det gällde den så kallade 33-åringen i det ena tillfället, och den andra gången var det den person man kallade Skuggan. Men hon har inte vid något tillfälle pekat ut någon enda person. Och det är också viktigt att komma ihåg när man bedömer hennes uppgifter att hon har tidigt skede lämnat ett signalement på den man som hon har sett på brottsplatsen. Och hennes signalement stämmer på Pettersson. Hon placerar Pettersson på brottsplatsen på ett övertygande sätt, menar jag. Jag vill sen också erinra om vad tekniskan Birgitta Wennerling har uppgivit. Det var ju så att hon var på biografen Grand vid cirka 21-tiden. Efter föreställningen på väg ut så har hon lagt märke till en person som hon bland annat beskriver hade en otäck intensiv blick. Och den personen har stått utanför och spanat in, stått på tå, sträckt sig så att säga och tittat in i foajén på Grand. Hon har inte pekat ut någon. Men hon har, när hon sett den här konfrontationsgruppen, uttalat att nummer 8, det vill säga Pettersson, är den som mest påminner om den här mannen. Hon minns. Vi har sedan vittnet Eriksson. Det är alltså den man som sitter i en bil parkerad utanför biografen Grand. Han kommer dit vid 22.50-tiden. Han ser en man utanför Grand som väntar där. Han upplever det här som hotfullt, varför han låser bildörrarna. Och han ser den här mannen från 22.50-tiden till cirka 23.15. Han säger att mannen försvann mellan två så kallade utsläpp av biografbesökare från Grand. Det bör ha varit vid den tiden. Han har pekat ut Pettersson. Både vid konfrontationen, och det var en så kallad live-konfrontation, och vid huvudförhandling. Han har gjort säkra iakttagelser. Han gör ett trovärdigt intryck. Vi har sedan uppgifterna från Roger Östlund, som är bekant med Pettersson, vilket är viktigt att hålla i minnet. Han har också gjort säkra uttalanden om hur han sett Pettersson utanför biografen Grand vid 23.15-tiden. Eller kort dessförinnan. Han redovisar i och för sig ganska fragmentariska minnesbilder. Tidsföljden stämmer inte alltid. Men vad som är viktigt att komma ihåg det är att han säger sig ha sett Pettersson före det samtal han har med ett annat vittne, Cedergren. Och det samtalet, det vet vi, det påbörjas klockan 23.15. Bandet från den här telefonavlyssningen finns i och för sig inte kvar, men det finns ingen anledning att ifrågasätta den tidsangivelsen. Östlund har på ett trovärdigt sätt förklarat varför han lämnar sina uppgifter så sent. Det har inte framkommit något motiv varför han skulle lämna felaktiga uppgifter på den här punkten. Inga hemmotiv eller liknande. Och det faktum att han befunnit sig på Grand och kunnat göra den här iakttagelsen, ja, det bekräftas av andra vittnen i målet. Pia Engström, Eriksson som satt i bilen utanför och sen stötte på honom inne på biografen. Och den här vaktmästaren Olofsson. Vi har sedan uppgifterna från Mårten Palme. Han har sett en man stående utanför en affär strax söder om Grand. Han har sett den här mannen iakttaga sina föräldrar. Han gör den bedömningen att mannen har hört föräldrarna samtala. Han har i och för sig pekat ut Pettersson, men han har på en egenhändigt konstruerad 4-gradig skala sagt att det är grad 3, det vill säga att det kan vara han. Det finns ingenting i Mårten Palmes iakttagelse som motsäger antagandet att det är Pettersson som står där. Vi har slutligen vittnet Nadjik som ifrån sin korvkiosk borta vid Adolf Fredrik kyrkogata har sett en person följa efter makarna Palme. Han har pekat ut Pettersson. Och han har gjort det vid konfrontationer. Han har gjort det här vid huvudförhandling. Han har reagerat för utseendet på den här mannen. Han har också noterat den efterföljande mannens sätt att gå. Han har omedelbart vid konfrontation känt igen Pettersson. Han har på ett trovärdigt sätt förklarat varför han inte omedelbart har gett det till känna vid själva konfrontationen utan lämnat den uppgiften sen. De här vittnesmålen placerar inte bara Pettersson på brottsplatsen. De placerar honom, menar jag, utanför Grand vid 21-tiden. De placerar honom utanför Grand strax efter klockan 23. De placerar honom så som följande efter makarna Palme när de börjar sin promenad Sveavägen söderut. Om vi jämför det här ett ögonblick med Petterssons egna uppgifter. De innebär i huvudsak följande. Han lämnar sin bostad till Rotebro vid 18.30-19-tiden någon gång. Avsikten är att åka in till Stockholm och skaffa amfetamin. Han har, när han kom till T-centralen, begett sig direkt till spelklubben Oxen. Där har han träffat 3 personer som han namngivit. Det är Cedergren, det är Dennis dåvarande fästmö Lena Åkerlund och ytterligare en man, Reine Jansson. Pettersson har lämnat en detaljerad skildring, målande sådan, om sin vistelse på Oxen. Jag erinrar om hans uppgifter om att plötsligt 2 helflaskor sprit har kommit fram på bordet. Hur man har suttit och skrivit en fullmakt. Pettersson kan till och med beskriva klätseln på en väninna till denna Lena Åkerlund. Han har druckit cirka 50 centiliter starksprit. Han har fått narkotika. Den narkotika han hade åkt in för att skaffa. Och så återvänder han hem och anländer till bostaden 23.45. Han har icke vid något enda tillfälle befunnit sig norr om Kungsgatan för att förenkla problemet. Det är hans alibi, menar han. Jag påstår att han har inget alibi. Den enda som kan bekräfta att han sett Pettersson på Oxen, ja, det är Cedergren. Och hans uppgift innebär att han har sett Sergen lämna oxen cirka 22-tiden. Sergen är rent allmänt osäker på tiderna. Men en sak är i alla fall klar genom Reine Janssons vittnesmål. Pettersson har inte träffat Jansson på oxen den här kvällen. För när Jansson kommer dit vid 22.30-tiden, då finns inte Pettersson där. Och tidigare på kvällen har Jansson överhuvudtaget inte varit på oxen. Lena Åkerlund, ja, hon minns egentligen ingenting. Men hon vill väl rent teoretiskt kanske inte utesluta att hon skulle kunna tänka sig att ha varit på oxen den här kvällen. Men ingenting i hennes berättelse styrker detta. Reine Jansson däremot, han kan klart och redigt redogöra för sina förehavanden under kvällen. En person, Spinnars, som har befunnit sig i Petterssons lägenhet både när han lämnade den och när han kom tillbaka, ja, han är väl osäker på det mesta. Jag vill erinra om att han under förundersökningen, innan han kom hit och i Petterssons närvaro skulle hjälpa honom, så har han uppgivit tidpunkten för Petterssons hemkomst varierande från 0.15 till 0.00. Vilket alltså betyder att Spinnars kan inte ge Pettersson något alibi. Vad som är intressant med Spinnars är att han säger att Pettersson, när han kom hem, när det nu var, det var nykter. Och det är väl svårt att föreställa sig att han skulle ha varit efter den här halvliten stark sprit på oxen. Men hur är det då med Åsell, säger ni då? Den här mannen från Östersund. Ja, Åsell har lämnat en mycket detaljerad skildring av vad han gjorde den 28 februari. Med angivande av ungefärliga klockslag. Han har kommit till Märsta. Han har förgäves försökt få kontakter med personer där. Och han har åkt buss och han har promenerat. Han har så småningom hamnat vid en pressbyråkiosk som ligger några hundra meter, tror jag, ifrån pendeltågstationen. Där har han köpt choklad och så har han mumsat i sig den. Och sen har han bestämt sig för att gå på restaurang. Och så har han blivit sittande där med en öl och en räksmörgås under tid som han inte klart kan ange. Och sedan så har han gått ner på pendelstågstationen, gått igenom spärrarna och si, där ser han Pettersson på perrong. Jag ska inte i detalj rekapitulera vad de andra vittnena, Engman, socialassistenten från Östersund och Sells dotter, har sagt, mer än att peka på att bägge två är ju, ska vi säga, av den uppfattningen att Åsell inte alla lägen är 100% pålitlig och trovärdig. Men vi har ett annat vittne i målet, vittnet Bengt Wilhelmsson, som också vet vad han gjorde den 28 februari. Han kom till Märsta pendeltågstation 21.30-tiden. Och då sitter Åsell innanför spärrarna på en bänk. Och den uppgiften går definitivt inte ihop med vad Åsell själv har uppgivit. Wilhelmssons iakttagelse tyder ju snarare klart på att Åsell då är på hemväg och ska åka från Märsta. Jag tror att man i det här sammanhanget också ska, när man bedömer värdet av Petterssons egna uppgifter, hålla i minnet vad som har framkommit om hans normala, sedvanliga beteende när han åker till Stockholm för att köpa amfetamin och sina kontakter med Cedergren. Ja, det vanliga är att han kommer hem till Cedergren och får sin narkotika där. Jag tror det har förekommit uppgifter om att han har varit i Cedergrens bostad, dåvarande bostad på Tegnegatan 16, kanske 100-150 gånger. Men han har träffat Cedergren på spelklubben Oxen bara vid en 7-8 gånger. Här ska man också hålla i minnet vad Cedergren sa vid huvudförhandlingen beträffande den här kvällen den 28 och sitt sammanträffande med Pettersson på klubben. Och Cedergren sa att Pettersson då uppgav till honom att han, Pettersson alltså, hade sökt Cedergren på Tegnérgatan och väntat där. Och sen begett sig till klubben. Och Cedergren sa också beträffande den kvällen att han hade varit hem en vända. Det vill säga lämnat klubben, åkt till Tegnérgatan och kommit tillbaka. Och han uteslöt inte på något sätt att Pettersson kunde ha varit med vid det tillfället när Cedergren åker hem. Nå, vapnet då? Pettersson, har han tillgång till vapen? Ja, där ska vi väl tänka på vilka kretsar som Pettersson vistas och vistades vid den här tiden. Det var känt att till exempel Cedergren hade gått om vapen hemma. Vapen som han inte alltid hade kontroll över. Det kunde ju vittnet Fernberg också omvittna. Och Cedergren själv är ju införstådd med detta. Cedergren har naturligtvis inte sagt att han har överlämnat något vapen till Pettersson. Långt därifrån, men det har funnits vapen i Cedergrens lägenhet. Cedergren har vid flera tillfällen blivit av med sina nycklar. Det var lätt att ta sig in i Cedergrens lägenhet. Bland annat så hade ju Roger Östlund kunnat komma in genom fönstret ganska enkelt. Och att Pettersson skulle dra sig för att bryta sig in för att ta det som han vill ha, ja, det är väl också helt klarlagt. Sammanfattningsvis vill jag säga i det här avseendet att det görs gällande ifrån den här sidan att Pettersson har sannolikt när han väntar på Cedergren fått se makarna Palme när de kommer till Grand. Han har skaffat sig ett vapen. Han har sen väntat utanför biografen Grand i 23-tiden. Han har följt efter makarna Palme på Sveavägen. Han har gått före dem, ställt sig bakom Dekorima, och där har han skjutit. Pettersson är väl förtrogen med den här kvarteren. Han har tagit den här vägen förr när han lämnade en brottsplats. Detta styrks utav vittnena Wennerling, Eriksson, Roger Östlund, Nadjik och målsäganden Lisbeth Palm. Att Lisbeth Palme har sett mördaren och kunnat identifiera honom, det styrks av samtliga vittnen ifrån brottsplatsen. Samtliga vittnen säger sig ha sett endast tre personer in till varandra i hörnet Tunnelgatan Sveavägen. Olof Palme, Lisbeth Palme och den man som sen springer därifrån. Den man som Morelius har sett skjuta Olof Palme. Lisbeth Palme har sett gärningsmannen i två skeden. Dels när hon tittar upp och ser honom stå mot Dekorima-sidan. Sedan har hon sett honom i ett annat skede när han stod lite längre söderut i korsningen. Hon, flera vittnen, har kunnat konstatera gärningsmannens rörelse. När det gäller gärningsmannens, Petterssons, sätt att röra sig så vill jag erinra om den korta spaningsvideo som vi kunde visa häromdagen. Som väl styrker de olika uppgifterna om Petterssons sätt att röra sig. Vi måste, menar jag, också väga in som ett indicium med ett icke obetydligt bevisvärde Petterssons förnekande av att han överhuvudtaget har befunnit sig i de här trakterna. Trots att han, menar jag, är överbevisad om det. Han har egentligen som enda försvar sagt att han inte har haft något motiv att skjuta Palme. Därför han är socialdemokrat och Palmebundrare. Nu finns det uppgifter i målet som pekar i motsatt riktning. Vi har den här kvinnan Malm. Vi har behandlingsassistenten Aras Ravdasvinta. Och den personutredning som föredrogs häromdagen inför lyckta dörrar visar att Petterson är fullt kapabel att begå ett brott utav det här slaget. Petterson är åtalad dels för mord på Olof Palme och också för försök till mord alternativt framkallande av fara för annan. När det gäller den första åtalspunkten, mord, så menar jag att rubriceringen kan inte bli en annan. Med tanke på att han väntat på Olof Palme, att han, för att citera vittnet Morelius, kallblodigt avrättat honom, ett skott i ryggen. När det gäller den andra åtalspunkten så råder kanske lite större osäkerhet. Han har på nära håll skjutit ett andra skott som träffat Lisbeth Palme, dock utan att skada henne. Att det är ett avsiktligt avlossande av det skottet, det tyder väl hela utredningen på. Det har i vart fall funnits ett eventuellt uppsåt, menar jag, att döda Lisbeth Palme. När det gäller alternativyrkandet framkallande av fara för annan, så vill jag bara peka på att skjuter man skarpladdade revolver tätt in på andra personer på det här sättet, så är ju rekvisiten för det brottet väl uppfyllda. När det sedan gäller påföljden i målet, så uppkommer ju här frågan om eventuell ytterligare personutredning. Vi har ju haft tillgång till ett ganska fylligt material. Den sista personundersökningen är för alldeles sedan 1986. Vi har från den här sidan inga bestämda yrkanden på den punkten. Utan överlämnar åt tingsrätten att avgöra vad som eventuellt ytterligare behöver införskaffas. För den händelse givetvis domstolen delar åklagarnas bedömning i ansvarsfrågan. När det gäller påföljden slutligen, så kan den bara bli en. För det fall tingsrätten fyller Petterson skyldig till mord, det vill säga livstidsfängelse. Ja, vi är beredda från vår sida att överlämna målet.
Kommer rätten att skjuta förhandlingen till måndag? morgon klockan 9:30 på försvarets tillfälle till styrmanförande. Givetvis finns det bättre också om man så önskar att säga vad man vill. Får jag ta fråga om?
Nej.
Jag ska
det
är
jag
Nej.